I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, då är vi igång med höstens andra avsnittet för hösten av Hur var det här då? Så mycket bättre höll jag på att säga, men det är ju någonting annat.
Viktor, ska inte du bara vara tyst och så Peppes avsnitt här starta?
Han sitter och viftar till mig ju.
Han kommer aldrig igång.
Då var... Nej, det var inte jag, nej.
Han kan bara prata på jämna minuter, Peppes. Han väntar in att det ska...
Hur var det här då?
Ännu ett program av podden Hur var det här då? De senaste veckorna har vi i media kunnat läsa om advokater som springer kriminellas ärenden. Vi har häktade poliser och vi har åklagare med tät koppling till kriminella gäng. 9 döda på 15 dagar, sprängningar som avlöser varann. Dystra tider, tyvärr. Och istället för att vi kör varvet runt som vi brukar göra, så ska jag säga så här: hur mår vi? Och hur mår vi på riktigt? Hur mycket påverkar det här vår vardag? Hur påverkar det här oss som individer, som människor? Ordet är fritt.
Du kör värsta incheckningen nu som man gör på så här kommunala möten jag brukar gå på. Vad åt ni till middag igår?
Facklig expert. Vi kör bikupor. Varsin bikupa.
Det är en svår fråga, Peppe. Fan, vad slänger du ut den så här? Jag vet inte.
Alltså, korta svaret för mig det är att det påverkas inte så mycket.
Nej, man rullar på
i sin... Man tar del av all info. Man är ju så luttrad att det händer massa hemskheter hela tiden. Ja, påverkas inte så mycket. Man kommenterar det och folk frågar att det måste vara jobbigt. De som inte är poliser alltså frågar att det måste vara jobbigt och det är tufft och sådär. Men så bara, åh, nej, men vi tuggar ju på som vanligt på något sätt. Kämpa vidare. Nu har inte vi den värsta situationen här, men det som märks av på det är ju med att det öser in olika former av begäran om resurs till olika delar av Sverige. De förstärker upp. Det är ju där det märks mest.
Och var ska den ta sig ifrån?
Ja, men lite så.
Ja, det är ju kollegor som verkligen får jobba. Det går ju på knäna och har gjort det under en längre tid. Nu sätts vi verkligen på prov hela organisationen med mycket övertid hitan och ritan. Men varför jag faktiskt frågar, och det var faktiskt, det kan ju låta lite sådär högtravande med allting, liksom, hur mår vi på riktigt? Det finns en anledning. Jag känner att saker och ting i min direkta närhet börjar påverka. Kanske inte det jag läste upp där, men det är ju extremt allvarliga grejer som kanske säger någonting om liksom hela rättssystemet och ja, men de problem som kanske då har infiltrerat på ett eller annat sätt. Och nu är det här i sin linda, vi vet inte alls hur det kommer gå i de olika delarna och så vidare. Men
förlåt, men kan du berätta lite vad du menar? För jag känner inte igen det här.
Med advokater, det som jag börjar hela ingressen med. Nej, men vi har ju... advokater eller jurister ska sägas, eller personer som jobbar på byrå som det visar sig har sprungit vissa kriminellas ärenden. Vi har flertalet sedan tidigare där man läckt. Vi har de dömda advokaterna som inte längre är advokater. Vi har två stycken kollegor i Stockholm som har häktats för grovt narkotikabrott. De är inte helt ute och cyklar.
Ja, den är sjuk.
Vi har... ja, det var väl någon åklagare som hade någon släkting på något sätt också kopplat till det här, grova kriminaliteten som sprider ut sig. Och sen så de här då 9 döda på 15 dagar. Det är ju liksom allting som händer och sker. Och det här, allt tillsammans, det blir liksom, det blir jävligt mycket. Och jag kan säga att det personen påverkar inte mig mer att jag tycker det är rent förjävligt om det skulle visa sig att det stämmer och att det liksom har liksom förankring på något sätt. Men anledningen till att jag ställde frågan är för att jag har alltid varit bra på att stöta bort saker och ting som händer. Men jag känner att fan, nu börjar det, liksom, det börjar gnaga ordentligt. Jag börjar bli påmind om Ukraina, sprängningar, skjutningar, frustrationen till att kring att saker och ting inte händer, det snackas mycket. Vi har politiker som satt i regeringsställning för ett år sedan som nu skyller på dagens regering som att allting har hänt under en tid. Nu vill vi se krafttag. Ja, men vad gjorde man själv under 8 år? Vi pratar om kanske en kriskommission. Hur ska vi liksom tillsammans klara och gå vidare? Och samtidigt som jag upplever interna problem att vi blir fler. Men mer skulle kunna göras. Vi har kollegor som vill komma tillbaka som inte får komma tillbaka till kärnverksamheten utan man sätts på kanske då eller erbjuds tjänster som ja, men omöjliggör ett familjeliv. Och så här. Jag blir så frustrerad. Någonstans faktiskt det här börjar, jag ska inte säga äta upp mig, men jag börjar bli påverkad. Det här börjar bli, nästan börjar bli lite för tungt. Och någonstans liksom ställer mig frågan så här, men är det värt det och hur länge ska man hålla på så här? Visst, nu, man går ju upp och ner, men jag känner att fan, det som händer och sker och har gjort en längre tid, det börjar faktiskt påverka mig mer än vad jag kanske har trott sedan tidigare. Och jag tror att många kanske upplever och känner likadant, men att man inte pratar så högt om det. Så jag tänker att fan, jag lyfter det. Vi får se.
Ja, jag är typ... Jag ska försöka ta det här seriöst nu. Det var mest deppiga inledningen vi har haft på ett poddavsnitt, tror jag. Men på vilket sätt påverkar det dig mer? Liksom? Blir det liksom så att du är helt nedstämd? Eller du vill sluta som polis igen? Eller vad menar du?
Nej, men det är svårt att sätta fingret på. Men så här... Ja, det känns inte så... Fan vad kul, nu är hösten här. Tjoho, allt var liksom det positiva. Det är mycket negativt som liksom kommer från många håll och kanter. Och det är nästan så att det börjar bli lite jobbigt att sortera ut allting.
Jag är mer, jag tror man är så van att det alltid händer massa saker. Nu är det såklart extremt, precis som du säger. Det är allt från vägar som spolas bort och det är krig i världen och allt det här grova våldet är ju hemskt. Men ja, det är, en, till syvende och sist så blir det som närmast påverkan som påverkar mig mest. Just nu är det lite så här kaosigt i organisationer. Det känns som att det är lite hattigt fram tillbaka och man ska vara överallt och det är ingen riktig ordning och reda som jag är van vid sedan tidigare. Så det är mer det som sånt som påverkar mig. Det andra runt omkring som man inte riktigt kan påverka själv, så det rinner av mig lite grann. Man noterar ju det och ser liksom att det är hemskt och massa människor far illa såklart, men det, inte, det påverkar inte min vardag på det sättet och då blir det inte att jag kan göra så mycket åt det mer än det man redan gör, försöker påverka via dem, sitt jobb och allt sånt där, försöker få de människorna runt omkring att må bra och så det är mer fokuserat. Jag blir nästan att jag fokuserar mer på det.
Jag kan dela lite grann med, jag kan dela Peppes uppgivenhet lite grann. Jag ska inte så heller säga dra för stora paralleller, det påverkar mig det som pågår, men jag kan också uppleva, eller jag kan absolut dela den känslan av uppgivenhet som man kan känna för att mycket av det man gör, mycket av det jobbet man gör lägger man ner rätt mycket energi på, lägger ner en stor del av sin själ och person på liksom. Jag, med tanke på vad jag håller på med, förebyggande frågor och allt sånt här, och man ser att man, det får liksom liten eller marginell effekt om ens någon. Och det har jag känt under ganska lång tid, det pratade vi om för något avsnitt innan sommaren, just uppgivenhetskänslan och just siffran som du nämnde precis i inledningen, jag såg den ganska, det var någon som hade lagt upp den på Instagram, 9 döda på på 15 dagar. Det är en helt sinnessjuk siffra. Och jag kände själv bara, alltså, man kan inte bara vara likgiltig inför det här. Samtidigt som man måste vara det och fortsätta göra sitt jobb typ, och tro att det kommer på något sätt vända. Men jag börjar sakta tro, inte sluta tro på att vi faktiskt har en chans att vända det här. För att det, ingenting av det som krävs görs. Och jag har fått en hel del mediala förfrågningar de senaste veckorna om allting, och jag har nekat och tackat nej till i princip alltihopa som handlar om det här, för jag orkar inte sitta och prata om det här längre. Men, på det sättet som man har gjort innan.
Men jag måste fråga, när du säger att det blir liksom, ja men om det går att vända eller om vad vi kan göra åt det liksom, alternativet då, är det att det blir någon slags normaltillstånd som är maffian i Italien liksom, att de är en del av samhället och som man får räkna med liksom, och det blir korruption och det blir våldsdåd när inte beslut går som man vill och så vidare. Är det vad vi har att se framför oss, tänker du?
Ja, inte kanske direkt så, men det finns absolut paralleller till tidigare, innan den här extrema våldsspiralen satt igång, så hade vi ju något slags läge för kanske, vad kan det ha varit, 7, 8, 10 år sedan, där vi hade ett status quo i princip med en kriminalitet som pågick, men inte liksom den här öppna gatustriderna, inte de här öppna maktkamperna som vi ser i både den här konflikten som pågår nu, men även tidigare konflikter som har smittat hela Sverige. Och på något sätt så hade vi ju de strukturerna, inte för att de på något sätt var okej, men så fort de strukturerna rubbades så har vi fått ett öppet liksom gatukrig som har pågått i flera år. Och det är ingenting som jag känner att man behöver ge upp inför och kapitulera och acceptera. Men jag tror längre inte på att vi faktiskt på riktigt kan vända den här utvecklingen. Utan det här blir ett slags normaltillstånd över lång tid framöver. Och det är jävligt deppigt.
Mm. Ja, polisen kommer ju inte att vända det själv.
Nej, jag pratar samhället i stort, inte bara polisen. Precis,
men, och det är ju som Peppe var inne på, och vi har varit inne på flera gånger tidigare, även både Nadim och jag i olika debattsammanhang, att ska någonting ändras och liksom en spade sättas i jorden, eller man ska uttrycka, och påbörja någonting och bygga mot det, då krävs det ju en bred politisk enhet och samsyn. Och där är vi inte, tycker jag, på långa vägar.
Mycket långt ifrån det.
Ja, utan det
jag håller helt med.
Det är käbbel, för att citera förra statsministern, och vi då, och ni då, och de då. Och man, antingen tittar man tillbaka och säger att det var alla andras fel, och andra sidan titta, det blir bara värre när ni har makten, och så håller de på så där liksom.
Är det inte en politiker som sticker ut ifrån den mängden? Jag måste ändå säga det. Jag tycker att det finns en politiker som försöker i alla fall. Ardalan Shekarabi tycker jag försöker vara.
Sett tendenser, kan jag gå med på.
Jag gillar de tendenserna liksom, att vi släpper, försöker, i alla fall så är det det som kommuniceras utåt, sen vet jag inte vad som pågår inåt liksom.
Nej, och sen är det ju allt annat liksom ovanpå det där med ekonomin och bistra tider och höga räntor och inflation, och det vet ju alla att historiskt så följer ju ökad brottslighet med i det spår.
Och det tycker jag påverkar väldigt mycket min lite negativa syn på samhällsutvecklingen, eftersom alla forum jag sitter på, alla de forum jag sitter i, har ju betydligt mindre pengar att röra sig med under nästa år och budgeterat med mycket mindre pengar, och alla de forumen är brottsförebyggande forum, brottsförebyggande insatser, brottsförebyggande myndigheter eller institutioner i samhället, alla de har mycket mindre medel att röra sig med, och till och med när de hade men i alla fall mer pengar än vad de kommer få, så har de inte lyckats med sitt uppdrag, så hur fan blir det nu liksom?
Ja, det återstår att se. Och någonstans när vi väl sitter och pratar om det här, så kommer jag att tänka på något som jag känner skulle vara så jäkla skönt, som vi hade när jag jobbade i Borås bland annat, och som jag tror att Martin bland annat har idag. Handledning. Där man får prata av sig, där man får bara lyfta och...
Du har ju podden.
Ja, men absolut. Jo,
jag ser ju vad pigg och, pig och glad låter. Jag ser ju vad det hjälpt.
Ja, men eller hur? Ser ni inte liksom hur färgen kom åter och leendet liksom så? Mm. Ja, men
dödsgrin.
Jag känner att det finns ett behov. Det vore kanske på sin höjd att polismyndigheten faktiskt tar handledning på ett större allvar än vad man har gjort tidigare. Men nog om det. En tung början på en tuff tid. Vi har ju länge i podden pratat om att någonting måste hända, någonting måste lyfta, vi behöver ha en skandal. Och ja, men jag är så jävla stolt över dig, Nadde.
Jag tar en för laget.
Du liksom bara tar en för laget, du bröstar den, du känner så här, jag kör BMW, jag kör Audi, jag har tunga skor, jag har schyssta shades. Jag bara gör det. Skickar upp tårta och sen så... Men jag har fortfarande inte sagt eller sett att du i dina uttalanden som du har gjort än så länge gör reklam för podden. Du hade läget, det var smash, men du sköt i stoppen.
Ja.
Du skickar ut alldeles för få tårtor också, tydligen.
Alldeles för lite tårtor, alldeles för lite reklam helt enkelt. I den här härvan jag har stått i.
Ja.
Men vad var det egentligen som hände? När hände det och hur har det fortlöpt? Förutom att vissa delar av sociala medier vill ha dig sparkad och ditten och datten. Och på allvar tror att du har skickat upp en tårta i samma polishus då som vi har en kollega som tidigare har tyvärr förlorat jobbet på en liknande händelse. Ja, det är inga höga tankar de har om dig.
Kör. Nej, men alltså vad fan ska jag säga? Det är så surrealistiskt alltihopa. Det har varit jävligt sjuka veckor. Nu när det här sänds så är det väl 3 veckor sedan det har varit. Men det har varit jättespeciell tid, jättesjukt har det varit. Det som hände var att jag körde bil på riksväg 40 och jag blev stoppad av en radiobil. Jag stannade vid en avfart. Liksom, radiobilen körde upp jämsides med mig och sen så körde de vidare. Det var det som jag var med om. Och sen så körde jag vidare, ingenting mer med det. Några veckor efter så blev jag uppringd av... lokala medierna här i Brås och frågade om jag ville kommentera en fortkörning eller, och med en insinuation om att det var en anmälan skriven som jag tolkade var mot mig. Och jag svarar att om jag är anmäld för brott så vill jag ju inte kommentera det innan jag vet vad det handlar om. Liksom, eller någonting sånt där. Och sen kommer det en flashnotis ut där de har skrivit om att jag har kört för fort och blivit släppt, men att jag också har försökt köpa mig fri, försökt muta kollegorna med att erbjuda dem tårtor. Vilket gjorde mig fullständigt rasande, för att det var ju en ren jävla lögn och höll på att skada mig ganska ordentligt liksom. Det gjorde mig väldigt arg. Just att de lokala medierna som har, alltså de är ju lokala och de har hög trovärdighet och allt sånt där, det var väldigt märkligt. Och ryktet kom väl ifrån någon illvillig kollega inifrån huset som har pratat med någon av internets kloaksajter, och så har de lokala medierna plockat upp den grejen. Det tog inte jättelång tid innan jag gick ut med en ganska kraftig uttalande via mina egna sociala kanaler. Ja, precis, dementi. Och sen via mina egna sociala kanaler, och sen så var jag väl på krigsstigen mer eller mindre i några dagar, tills det att det blev ganska tydligt för allt och alla att de, framförallt, jag skiter i slasksidorna på nätet, de bryr mig inte om, de kommer skrika och gapa tills jag dör, tror jag. Men att de lokala medierna, det blev ganska tydligt att de hade agerat fel, och jag fick rättelse, jag fick ursäkter, och mer kan jag väl inte få i det här läget. Man är ju väldigt liten i den här, nog för att jag kanske inte är, jag hade ändå lite makt att slå tillbaka med, eller komma ut och nå ut, ska jag säga, inte slå tillbaka, men nå ut med min version liksom. Hade det drabbat någon som inte kan, då blir man ju kölhalad liksom, och så blir det en sanning. Men kontentan är väl att det finns ju krafter både internt inom polisen, lokalt i Borås och även på internets mörkaste, äckligaste sidor, som inte skyr några som helst medel, metoder eller rykten för att smutskasta mig eller få bort mig. I tidigare har det varit att man liksom kraftigt överdriver saker som har hänt. Man har plockat upp liksom, ja, men, saker som har varit tidigare som man aldrig tänker släppa liksom. Men den här gången var det alltså en sån otroligt sjuk lögn, vilket det är liksom en nivå till på det här. Jag är beredd att kalla det för trakasserier, för det är egentligen vad det är. Och det gjorde att jag fick liksom, jag kände ett tag att jag slogs i mitt liv liksom för det som pågick. Sen höll det inte på så länge och det la sig ganska snabbt och jag kom väl ut helt skinnad, även om man har fått en hel del tårtskämt både inne på polisen och utanför. Och jag var och spelade paddel också. Vad sa du?
Jag skickade ett också.
Ja, ja, jag vill inte hänga ut. Nej, men alltså vad fan ska man göra? Till slut får man bara skratta åt eländet liksom. Ja. Men jag var och spelade paddel och då kom ju hela gänget och hade med sig en tårta med ett väldigt kul citat på som jag inte kommer kunna lägga ut på nätet, för då tror jag det blir hus i helvete igen. Så vad ska man göra?
Om man bara läser den här slasksajten som du säger, att ens orkar läsa den. Man läser den texten typ att du blir invinkad och sen så ropar du ut genom rutan typ, släpp iväg mig så bjuder jag på tårta. Det är sånt som att det är någon som tror på den där fjanttexterna. Det är ju helt sanslöst.
Ja, men det här är ju haverister. Det här är ju haverister på så många sätt, och så är det. Och det finns mycket mer att säga om det här, men jag tror vi stannar där i alla fall för min del. Ja. Sen får ni fylla på.
Nu vet inte jag vad som har hänt, men utifrån det du beskriver, så det som troligtvis har hänt är ju att en polisbil åkt upp och gjort en slagning och ser vem du är, och de åker fram och kollar att det är du, och så åker de vidare sen. Så det enda så fall som har gjort någonting fel är ju den patrullen så fall som valde att inte rapportera om de nu hade en riktig mätning eller inte. Det är ju förmodligen så det går till, att de åker upp och tittar där bara och åker vidare. Det är inget konstigt så, det har man gjort flera gånger i tjänsten, inte just mot kollegor, men man åker upp och kollar att rätt person är i bilen tills man kör vidare och släpper.
Nej, men det är märkligt alltihop, att det får dessutom så stora proportioner, och också att insinuationen är ju att jag är den som har begått ett allvarligt brott liksom, när det jag har gjort det som jag ska göra egentligen i stunden. Men så är det när man har vissa fiender mot sig, så får man tyvärr stå ut med det, och allt det här kommer alltid med ett pris liksom. Det kommer alltid med ganska mycket hot, en jävla massa dos hat och skit som följer efter liksom. Tyvärr har man ju blivit otroligt härdad, och så jag har inga större förväntningar på nätets mörka sidor och nätets idioter, men däremot så blev jag otroligt besviken på att våra lokala medier plockade upp det här på det sättet och spädde på skiten. Men som sagt, det är för att anse som överspelat nu. Jag släppte.
Ja, men det känns ju som ett journalistiskt jättehaveri, med tanke på att man sprider vidare, man hänvisar till källor som känns extremt tunna. Vi har ju inte varit på plats, men jag vet ju var jag lägger min röst på vad som har hänt och inte. Jag kan inte sluta att förvånas över hur tungt eller tufft man ändå gick på, med tanke på var uppgifterna kommer ifrån. Man skulle ju gärna vilja varit en liten fågel i vissa rum och liksom hört hur samtalen gick på vissa mediehus efter en sån här grej. Men
beslut de har gjort känner man ju bara. För att i vanliga fall så den här slasksajten, den hänvisas ju till, om de skriver någonting så hänvisar ju ett av de här etablerade medierna som högerextrem sida, och de liksom trycker ner den slasksajten dit den hör hemma. Men nu när de släppte någonting som ger väldigt många klick och mycket uppmärksamhet, så att de drar in deg, då var det plötsligt okej. Det är ju så cyniskt de har gjort.
Ja, jävligt märkligt. Men samtidigt var det jävligt skönt att se. Det var många sunda röster som också markerade mot det som hände och skedde. Och det känns ju, för mig åtminstone, jag hoppas att du också har känt det, att det känns bra, och att det finns väldigt fina krafter också som ifrågasätter viss del av journalistiken.
Ja, men så är det. Alltså, det var ju väldigt tydligt, och det var också väldigt lätt. Det var väldigt lätt för mig, för jag vet vad som stämmer. Och jag har både sanningen på min sida, men också alla som vet någon slags, som lägger någon heder i sitt journalistiska arbete, hade också, för dem var det ju liksom, det var jättemånga journalister som hörde av sig, men jag tyckte att jag skulle definitivt måste gå vidare med det här. Inte så mycket kanske för min egen skull, men för deras bransch skulle, det är precis som oss, när några kollegor blir gör bort sig och det blir medialt, massmedialt, och de sänker förtroendet för hela kåren liksom. Då vill ju vi också att upprätta förtroendet på något sätt, och så var det nog många journalister som kände efter det som hände i Borås. Men de blev granskade och de fick en del kritik, så jag känner att nu har vi pratat om det.
Ja, och vi har strax pratat färdigt, för jag kan liksom inte släppa det här fullt ut.
Nej.
För någonstans, du är en vattendelare, man antingen gillar man eller så ogillar man dig. För fram vissa åsikter, tankar och idéer som jag inte kan stå bakom eller som jag inte delar. Och jag kan, du kan ju som få andra få mig till att liksom bli förbannad och liksom säga, vad fan, hur tänker han här? Samtidigt så tycker jag att du har ju också en stor dimension i mycket av det jag inte tänker och tycker, och där jag kan se saker ur ett annat perspektiv och du kan förklara det ena och det andra och jag så. Det uppskattar jag med dig, Nade, och det tycker jag är liksom en styrka i att ha vänner som tycker och tänker olika.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det är ju glasklart här liksom att någon eller några i polishuset i Borås avskyr dig till pesten. Hur fan orkar man gå till jobbet med en känsla av att det finns de som till vilket pris som helst är beredda att skjuta en i ryggen eller kniva en i ryggen? Fan, orkar man? Hur orkar du?
Det är faktiskt en jävligt bra fråga. Tidigare, det här är samma människor som har hatat mig sen jag satte min fot i Borås. Och sen har det inte liksom, deras förakt har inte minskat ju mer syre och utrymme jag får eller tar. Det är snarare tvärtom. Tidigare har det inte varit några problem på det sättet att jag vet att det finns en kategori människor som inte tycker om mig. Vissa fiender förtjänar man, andra fiender får man på köpet på något sätt. Och jag har inte brytt mig om det särskilt mycket tidigare. Men den här gången, den stora skillnaden den här gången, och den är inte liten, det är just att det övergår till rena lögner. Det kände jag att jag alltid kunnat försvara mig innan mot saker, liksom saker som man har gjort eller sagt som man får brösta och äta. Jag är ingen perfekt människa. Liksom. Men hur försvarar man sig mot lögner? Och vad är nästa steg? Börjar jag fundera på. Vad är de beredda att göra nästa gång? Liksom? Så att just nu, alltså jag har ett enormt stöd, ska jag också tillägga, alltså ett enormt stöd även in-house. Det rör sig kanske om, jag har narrow it down till typ 10 pers liksom. Ni vet precis kategorin på dem. Och jag har inte riktigt förhållit mig till det än, utan jag försöker bara göra mitt jobb än så länge. Och så har vi en pågående dialog kring arbetsmiljön och allt sånt där på jobbet. Men vad är mitt alternativ? Det är som Victor sa innan, antingen lägger man sig ner och dör och ger upp, och det är aldrig ett alternativ, för de här kommer aldrig få vinna över mig. Alltså aldrig någonsin. Tills de sänker mig och dödar mig i princip, så kommer de inte, jag kommer inte låta dem vinna. Så det är väl min största motivator, tänker jag.
Vi är på din sida, Nade, och det har du full koll på. Du, som sagt, de goda krafterna vinner och de är starkast i det här fallet. Men nog om det. Vi håller oss kvar på Riksväg 40. I veckan som var så genomförde Boråspolisen en av de största trafikkontrollerna på flera år. Ni eller kollegorna i Borås med omnejd stängde av Riksväg 40. Det blev kilometerlånga köer, ja, 1,5 kilometer i alla fall. Och det här har ju väckt lite både ont och gott blod. Säger man gott blod? Det gör man inte, va? Nej, men lite ont blod. det finns de som tycker att trafikkontroller är det bästa som finns. Fasen vad härligt, polisen är ute på vägarna, det blir tryggt, det fångas tjuvar och banditer och ditten och datten. Och sen så finns det de som tycker att vad fan gör ni, ni ska göra mer nytta på andra ställen, ni ska jaga gängkriminella, ni ska göra si eller så. Och det här var då ett dagpass, det var en kontroll som varade mellan 8:30 till 15 tror jag, så 6,5 timme. Lite drygt 700 personbilar kontrollerades. Det här väcker ju liksom, det är helt sjukt hur det här kan väcka så mycket känslor, att vi gör vårat jobb. Själv blev jag ju skitglad liksom och kände så här, fan vad roligt. Tänk om vi kunde kraftsamla så här fler och oftare än vad vi gör idag. Vad är era känslor inför lite större såna här poliskontroller?
Jag är lite kluven. Jag kan förstå att folk undrar faktiskt över det fokuset mot beaktande av de tider som råder, som vi varit inne på. Sen fattar vi också att nej, det är ju inte, vi står inte där som fån om det skulle vara sprängningar och skjutningar och sånt liksom, utan det är ju inte det att det prioriteras bort, men det läggs, folk ser att det läggs en stor resurs på det. Sen är det såklart viktigt med brott på väg och sånt där. Jag är mer för det som vi har börjat med mycket uppe på i City i Stockholm, och köra de här insatserna mot nattlivet med stora trafikkontroller, där man tillsammans med kronofogden då slår mot, riktar in sig mot yrkeskriminella och kollar liksom, plockar av dem deras grejer när de inte kan redovisa det, och de har skuld till fogden. Och i, man ska, det har vi pratat tidigare om, men i kölvattnet på de kontrollerna så kommer mycket annat, som precis den brottslighet på väg som många faktiskt tycker att vi ska och måste beivra. Rattfylleri, narkotika, drograttfylleri, narkotikabrott, folk med vapen i bilen och sånt. Så den typen av trafikkontroller tror jag mer vinner allmänhetens förtroende.
Och jag säger inte emot det. Jag tycker att ni jobbar helt rätt uppe i Stockholm, och du brukar ju också twittra om hur fina resultat det är. Och jag tänker så här att ja, men det ena behöver inte utesluta det andra. Och bara liksom lite återkoppling då. Jag tycker ju kanske inte heller att man behöver stå kanske och blåsa någon klockan 3 på eftermiddagen, för det lär väl inte vara liksom den högsta träffsäkerheten så sett, utan det finns andra tider och platser som kanske är bättre. Men lite av resultatet som blev, som sagt, lite drygt 700 kontrollerade bilar, 2 drograttfyllerier, 3 vanliga rattfyllerier, 17 obot, 3 ringa narkotikabrott, 1 innehav narkotikabrott. Och sen också då 2 stycken gripna för narkotikabrott, där man då beslagtog 2000 tramadol-tabletter. Och de här bägge gripna ska då enligt uppgift tillhöra ett nätverk i Borås.
Det var ganska bra resultat. Det
är helt okej. Okay. Ja, men det tycker jag, va. Det
får vara nöjda, för va? De som inte är inbitna poliskännare är ju att det är ett ordningsföreläggande, böter i vardagligt språk.
Ja, jag blev nästan lite sporrad till att tänk om vi vore lite fler där ute, så skulle man kunna göra det här spontant lite oftare i vardagen istället för att faktiskt göra en liten minikommendering av det. Men det är en annan fråga. Men jag blir lite glad när det ändå sker. Och då är inte jag den största beivran av trafikbrott, verkligen inte. Men jag tycker att det finns synergieffekter när vi gör såna här grejer.
Jag tänker att hade vi gjort det här typ så här jämnt eller regelbundet med den här enorma insatsen. Tillägga ska även höra läggas att det vi hade också, det var aspiranterna hade trafikvecka, så vi hade ganska många aspiranter på plats också, vilket liksom multidubblar antalet på plats, som var väldigt nyttigt. Hade vi gjort det här typ jätteofta, då kan jag förstå att det kan gnisslas och tyckas en jävla massa, men det gör vi faktiskt inte, utan när vi, den här insatsen var planerad och väl genomförd. Däremot så tycker jag att vi borde göra fler liknande insatser vid olika tider. Jag menar, jag längtar ju efter det. Jag ser samma antal resurser plocka krogbesökare på misstänkt narkotikabrott till exempel. När gjorde vi en sån en rejäl insats på krogen senast? Jag kan bara prata för Borås, och det var inte nyligen, kan jag säga det. Och samma sak, likadant en trafikinsats på nätterna eller annorlunda, eller andra tider. Det hade jag sett fler sådana här insatser, punktinsatser liksom, på olika delar där det behövs. För då håller man liksom människorna och de kriminella gissande hela tiden. Då vet man aldrig vad vi gör. Så det här var väldigt bra och klassat som väldigt framgångsrikt. Det roliga är att det här kom veckan efter min lilla fadäs, så jag fick ju ganska mycket glidningar att det här gjorde ni bara för att var kille på gymmet som kom fram till mig: du, jag fick stå i kö i en timme, det var bara för din skit, var ju tvungen att orientera er.
Jag hoppas att de rent strategiskt satte dig som stopper också och ansiktet utåt.
Jag höll mig jävligt långt ifrån hela den insatsen, kan jag säga.
Ja, annars då, har det hänt något roligt i vardagen? Något ärende som sticker ut? Något positivt, något negativt?
Ja, jag fick rädda kungen idag.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Nej, men då... Vi höll på att patrullera i stadskärnan och regeringskvarteren och slottet beväpnade med förstärkningsvapen.
Det har vi... Hög fallhöjd på den här historien, märker jag.
Ja, för det hade vi förstärkningsvapen och ja, men det är ju för hot, nivån på hot, och att vi ska ha en förstärkt resurs som rör sig i citykärnan. I regeringskvarteren, så ifall det skulle bli något. Och även kunna svara på frågor och agera lugnande och sådär. Och så var vi vid slottet och då kom en livvakt fram där och bara, jag var på förmiddagen och bara, ja, har det hänt något eller? Nej. Så förklarade jag samma upplägg för henne. Han bara, okej, för kungen är på ingång här nu snart, han ska till jobbet. Ja, så sa vi, ja. Och då läser jag upp nöjd och glad och tänkte att nu ska jag stå i stram honör när han passerar förbi. Men det sa han, det ska du inte. Han tycker inte om det faktiskt. Nej, men då, han vill inte liksom att det blir stort ståhej och att det ska dras ögonen till sig och sådär när han kommer. Okej. Besviken så, jag fattar. Så pratade vi lite om att han var på ingång. Så nu kommer han här snart. Så. Ja, då gick vi iväg där på torget. Och då kom kungen körande. Och drottningen kör förbi, de kör i egen bil. Och sen hade de då livvakter efter sig. Och samtidigt som vi står då med den andra livvakten så ropar den här följebilen så att det är någon som kommer, som springer efter kungens bil liksom. Ja, perfekt, att se till ordningspoliserna, så det var ju bra. Och nu ser vi mycket riktigt, det kommer en snubbe kutande i full kareta efter bilen. Så det är jag och kollegan, vi rusade fram, redo och agera kraftfullt och slå ner en eventuell attack. Men det var ju en glad gamäng som visade sig, sprang med mobilen högst och höll. Jag älskar ju kungen, ja. Så jag vill bara filma honom. Nu har ni förstört min film, fan. Så, ja, så det var inget drama, och det var väl ingen räddningsaktion mot kungen, utan det var en medborgare som bara ville få bra kamerabilder och på kungens bil, som han var väldigt förtjust i modellen. Nu blev det min nuna istället, så att han var väl halvnöjd över det, men vi får se.
Kungen av Twitter fick jag
säga. Det är fler följare än kungen, så att han måste ändå vara ganska nöjd.
Vad sa du?
Du har väl fler följare än kungen, så att det var
då. Ja, det var lite roligt, för då så sa han han håller tydligen på med och själv på med YouTube-kanal och sånt. Han bara, jag älskar kungen, vill ha en kändis. Men nu står ju andra sidan med en annan kändis, Viktor Adolfsson. Alltså, ja, lugn nu liksom.
Ja. Det var lite roligt. Ja. Från en räddningsaktion till en narcissistisk anekdot. Perfekt.
Ja, jag fick in mig allting där. Det känns gött.
Det var ett scoop.
Men man skulle gärna vilja veta vem den här YouTubern är, så man kan se det här graciösa löpsteget som du liksom vill ge sken av att du har.
Ja, liksom, du tänker dig en buffeljord liksom, som stormar fram.
Du borde ha sådär segway som doktorn har.
Ja, han var ju ledig. Annars hade ju den där mannen legat under Segway i hjulet liksom.
Du är ofta på hans Instagram, vet du om det eller?
Ja, det vet jag.
Ja. Det är kul att se dig där.
Ja, det känns som att ni har spottat upp er lite där nu sista tiden. Du och doktorn. Eller är det bara jag som har fått in doktorn i mitt flöde lite oftare än förr?
Ja, det är han. Han har varit frekvent aktiv länge.
Ja, men med dig...
Jaha, nej, det är nog tillfälligheternas spel.
Fler och fler börjar inse din storhet och vill...
Alla vill ha en del av kakan, va? Influencer-kakan.
Kan du berätta lite om ditt flöde annars, Peppe, på Instagram? Det... berätta mer.
Jag har ju fortfarande inte lagt en enda tweet, säger man inte. Vad säger man på Instagram?
Det heter inlägg.
Ja, jag har inte gjort ett enda inlägg.
Nej, och du vet inte hur man följer folk.
Jag har ingen aning om vad
jag gör. Påminner mig om min gamla gruppchef, Peppe, eller... Göran kan vi kalla honom, när han skulle lära sig Instagram och så satt Putin. Han på där och höll på, ska jag Instagram, och så såg han satt liksom så här, hade vi på kameran och så satt han och höll så här och rörde sin hand under telefonen så här, ja titta, det blir liksom live här om man filmar, och så sa han så här, jag tror jag ska lägga ut en matbild när vi satt åt, jag bara, ja det är nytt och fräscht, kör på det liksom så här, och var lite dryg, så satt han tyst en stund länge och sen bara, nej, det fick bli en like på min kusins bild. Ja, aha, bra. Tack. Du kommer lyckas på Instagram, det hör jag det.
Ska vi ta en lista fråga eller?
Ja, tycker jag.
Shabba, jag har en fråga jag skulle vilja höra era tankar kring. Jag ska försöka formulera det kort. Spoiler, han lyckas inte. Jag upplever att många kollegor, särskilt yngre killar, arbetar väldigt offensivt, väldigt med versaler. I form av att man dyker på folk, ofta unga killar av icke-svensk etnicitet, och visiterar dem, ställer påträngande frågor och så vidare. Syftet är ofta att hitta något litet gram narkotika, vilket i och för sig är bra. Men jag ser en stor risk med det här. Vi gör klyftan mellan oss och dem ännu större. De hatar oss ännu mera. Vilket gör att deras attityd försämras, vilket gör att vi upplever dem som taggiga och därför blir vi ännu mer offensiva. Jag ser en ond cirkel som jag brottas en del med. Tilläggas ska sägas att jag är själv ganska ung i tjänst men är ändå cirka 10 år äldre än de flesta av mina kollegor i levnadsålder. Jag ser såklart en vinst med att plocka bort narkotika och farliga föremål från folk, men jag ser också att vi skapar större klyftor mellan samhället och dessa unga killar. Mm. Intressant fråga. Ja. Luktar rasprofilering.
Ja, fast ja, de hittar ju grejer, så är det ju ändå att man har varit på rätt personer. Men sen finns det ju olika sätt att plocka narkotika och visitera ungdomar som båda kanske är lagliga. Men det finns ju ett smidigare sätt, så att man har båda det här hela tiden gränssättande och relationsskapande, den balansen. Man behöver ju inte, som man hör ju som ungdomar berättar ibland, att man liksom blir nästan nedtryckt i marken i vissa områden stenhårt och kontrollerad och sen släpps iväg, medan man i andra områden där jag jobbar mer att man kommer fram och pratar och sen så kanske man slutar med att man visiterar, men att man gör det med att förklara vad man gör och varför och ändå se till att försöka, och inte att de lämnar platsen utan att man ändå har förklarat, även om det inte alltid är skilsam åt som vänner, som åtminstone förklarat varför och vilken lagstiftning och så här. Och det, där behöver vi kunna jobba mer, och att man inte behöver vara så tuff. Men jag tänker bara, ren fördomen är ju att det bottnar lite osäkerhet ibland hos unga kollegor hur man ska agera. Då har man fått lite svag stöttning, tänker jag.
Den här tycker jag inte är helt enkel att besvara heller utifrån, eller utan att veta i vilka områden eller vilket område han jobbar och varför han gör. Men lite som Martin säger också, men uppenbarligen, han säger ju själv att de får träff. Och ja, men då är det ju liksom inget, då har man gjort ett gott jobb. Sen om det är ren flyt eller inte, alltså jag tycker inte den är någon rasprofilering på det sättet så.
Han skriver i frågan att man dyker på killar av icke-svensk etnicitet. Det är ju ändå en rätt, det är väl ändå en slags rasprofilering i grunden.
Jo, det är därför jag menar på. Jag skulle gärna vilja ha lite mer information.
I en förort så är det ju bara ungdomar med en annan bakgrund. Så att, eller utländsk bakgrund. Så att, då blir det ju så.
Och det ska man ju ha med sig när man pratar om det här. Det är att vi har flest poliser eller vi har många poliser som jobbar i områden där det bor människor med väldigt många med annan etnicitet, vilket gör att vi per automatik kommer kontrollera fler. Sen så finns det ju en aspekt i det hela som vi inte ska negligera heller, att fler med annan etnicitet blir oftare visiterade än andra eller en pur svenska, och det är en del som man behöver ha med sig. Och jag håller med dig till punkt och pricka där, Martin. Det är min erfarenhet, jag jobbar mycket med det här, det är inte vad vi gör utan det är hur vi gör det. Vi kan göra ganska mycket saker, utan det är hur vi gör och hur vi kommunicerar och vad vi sänder som spelar en avgörande roll.
Och sen är du lyfter något viktigt där, Martin, just det här som, ja, men att förklara, att förklara, förklara, förklara. Det är ju inte alltid man initialt får en bra kontakt. Det kan bli jävligt tuppigt på sina håll och sådär. Och sen så lugnar ner sig. Och sen så kan du egentligen känna över i stort sett vem som helst utan att det blir några jättegrejer. Ja, med viss reservation såklart. Mm. Men jag delar din uppfattning helt och hållet. Så länge vi förklarar vad vi gör och också kan stå för det, så brukar det sällan vara några problem. De vet vilka de är och vad de tillför för, eller tillhör för grupperingar. De har, det är liksom, det hör till spelreglerna.
Absolut.
Det är samma. Och så länge vi gör det liksom professionellt, så är det sällan några problem.
Vi kör ju mycket och pratar om det vid fotbollen också, för där blir ju ofta, de är ju taggade utåt och är så otroligt lättkränkta fotbollssupportrar. Och när man, om man ändå tar någon där, så blir det ju alltid ett jävla liv bland kompisarna. Så det är ju stort fokus på att lugna ner den delen där och förklara. Oftast när de väl har låtit den informationen gå in lite grann, så brukar de ju lugna ner sig och ändå förstå att okej, det kanske var rimligt att den här killen som kastade en bengal eller sparkade på en bil eller vad han nu gjorde, att han ändå fick åka in. Men i början så är det ju väldigt tuppigt. Om man då bara är stenhård och kanske inte förklarar någonting och går på med våld, och så har man ju skapat fler individer som är avigt inställda till oss, och gör att nästa situation blir ännu jobbigare. Där är det ju jätteviktigt att lägga mer fokus på det. Släppa prestigen och så stå och förklara och berätta och informera. Det måste vi bli bättre på, för annars så är det någon annan som tar över den informationen och berättar historien om vad vi gjorde som inte är till våran fördel och som är felaktig.
Och sen kan det också vara ett litet tips med tanke på att kollegan skriver att han är ny i tjänst eller relativt ny i tjänst. Ja, men ibland så kan det också vara en fördel att ta med en eller ett par personer bort från den stora massan och prata med dem vid sidan av. Det ger ofta lite mer än att man står och tuppar i en grupp om 10 där de ska liksom försöka vara tuffa. Och ofta tycker jag så kan man ha rätt bra snack, även om initiala delen kanske inte alltid blir så där jättebra. Det brukar ju falla. Deras tuffhet brukar falla, och man brukar kunna ha en schysst dialog när de inte inför sina polare behöver stå och liksom upprätthålla en fasad. Men det är ju också någonting man lär sig med åren. Jag är ju inte i närheten av den polisen som jag var när jag började för 15 år sedan idag, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Idag har jag inga problem att erkänna misstag inför de vi ingriper mot, och även om det inte alltid har blivit rätt. Men egentligen vad vi än gör, så tycker jag att så länge man erkänner, man säger varför man gjorde vissa saker, så är min bild av att då kan man göra ganska mycket fel men ändå skiljas som vänner med full förståelse. Men jag kan bara se till mig själv, det kräver ett visst mod och en ödmjukhet, och den hade inte jag när jag var helt ny, det kan jag säga. Mycket av den prestigen som fanns förr, även om jag kanske inte har varit någon jätteprestigemänniska, den är ju som bortblåst idag.
Victor föddes med sån ödmjukhet.
Mm, det gjorde jag faktiskt.
Mm. Och när vi ändå pratar nya kollegor, hur många tror ni antogs till höstterminen här?
Det var rekord,
1020
va?
Platser. Ja, 1020 platser har ju funnits 1020, nu. Okay. 1020.
Ja, ja.
Vad gissar ni på? Hur många antogs? Och då pratar vi både campus, distans, men, och också FPU, alltså den funktionsinriktade polisutbildningen.
Jag har sett den siffran. Det var, kan det vara 1020?
Nej.
Nej. Vad var det då?
800.
Det är tre stycken som pratar, och en som har ställt en fråga. Ett svar.
Ja.
Men det är ingen jävla frågesport.
Jag frågar ju dig, hur många var det då?
945.
Där.
Och 945 är den högsta siffran vad gäller antagna någonsin. Vilket är glädjande.
Och något för en kalenderbitare att redovisa på Twitter sen.
Jajamän, det är redan gjort.
Jag började direkt fundera, hur ska vi få plats med de här när de kommer ut i verksamheten och ger dem en bra start? Här blir man ju direkt lite, åh herregud vad mycket folk.
Ja, fast samtidigt, stora kullar har redan kommit ut, även om det då är kanske 100 mer än tidigare. Men du är ju inne på någonting. Vi har ju ett stort problem här som kommer vara i flera år. Det är just att hitta lämpliga instruktörer och handledare som inte då, eller som har jobbat ett tag. Där har vi ett problem idag och jag tror inte att det kommer bli mindre framöver. Så för att ha en bra poliskår även framöver så behöver vi ha en tillväxt som inte blir allt för hög såklart, men också att vi verkligen tar hand om dem som är i kärnverksamheten, som kommer att ta emot våra nya kollegor. Och här har myndigheten en läxa att göra på många sätt.
Vi alla har det, alla vi som är i myndigheten, alla vi som jobbar har ju att se till att det blir så bra som möjligt. Det är ju allas uppgift. Det är ju inte den abstrakta myndigheten du brukar skrika ut, utan det är ju alla vi människor i verksamheten som ska göra det bra.
Ja, klokt. Berätta nu din roliga grej, Peppe.
Och med dem,
med
det jävla tjuvnypet så rundar vi av. Tackar våra lyssnare och önskar trevlig kväll.
Hej då!
Hej då!
Hej! Let's be careful out here.
Jo, hur var det här då?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.